Hejsan, idag ska vi tala om analytisk geometri. Den geometrin vi har hållit på med tills nu brukar kallas axiomatisk eller syntetisk geometri. Vi har inte använt några koordinater. Och den som räknas som pionjären med att sätta dessa etiketter på planets punkter eller rummets punkter är fransmannen René Descartes som 1637 gav ut en bok, La Géométrie. Och det influerade mycket skolan under 1900-talet. Det var på 50-talet så har jag läst att det var ett stridsrop bland många matematiker att Euklides måste bort. Och jag som gick i gymnasiet på 70-talet, då hade det slått igenom. Det var nästan ingen geometri alls. På det gamla sättet som tidigare generationer hade hållit på med. Och det var nog inte så klokt. Lagom är bäst. Och ska vi titta då på något exempel här vad man kan göra och vi tar det, jag tar som ett exempel här på första sidan medianernas skärningspunkt. Vi har ju redan sett i kapitel 2 att de där medianerna de skär varandra ju i en punkt, de tre medianerna. Vad var nu median? Jo, man tog en triangel också från hörnpunkterna till mittpunkterna på motstående sida. Och här har jag nu lagt in ett koordinatsystem för de här tre och då ligger punkterna i 00, 10 och 01. Och det kan ju verka lite tokigt då, det kanske du inte är riktigt van vid, men att man kan faktiskt välja koordinatsystem där man, det behöver inte vara rättvinkligt och de behöver var enheten i de två riktningarna behöver inte vara lika långa. Men det går bra ändå. Och då gäller det alltså att hitta koordinaterna för mittpunkterna på de här sidorna. Och de har då A1 då, som är mittpunkter på sidan CB har koordinaterna 1/2, 1/2. Och så vidare kan du förvisa dem. Den satsen som man använder här är ju den här parallelltransversalsatsen för och förstå de här sakerna. Dra nu linjerna A1, AA1 och CC1. Och vad har de för nu ekvationen? Ja, AA1 har ekvationen y är lika med x. På den linjen är y-koordinaten lika med x-koordinaten. Och jag har gjort en liten triangel där nere och får studera likformigheten där. Så kan vi förstå det sambandet. Och så vänder vi blad och på samma sätt så ställer vi upp ekvationen för CC1. Räta linjens ekvation i detta koordinatsystem. Den får vi då på liknande sätt till att y ska vara lika med 1 minus 2x. Och de där två linjerna skär varandra i en punkt Q. Och jag kan plocka fram koordinaterna för den genom att sätta de två y-värdena lika. Alltså x ska vara lika med 1 minus 2x. Och då får jag x är lika med en tredjedel. Och då måste också y vara lika med en tredjedel. Vilket jag har satt ut i nästa figur, mitt på sidan 2. Och som man då brukar göra nu då är testen, då har vi två, då är ju frågan om nu den tredje medianen, går den genom Q? Ligger Q på BB1? Och då får vi en liten test här och då är det likformigheten igen som jag använder mig av. Jag tar alltså Q till B den ställer y-koordinaterna genom x-koordinaterna, en tredjedel minus 0 genom en tredjedel minus 1. Och så gör jag samma sak med b1b då, va? En halv minus 0 genom 0 minus 1. Och så kollar jag, är detta lika? Ja, det är det. Och då får jag att, då drar jag slutsatsen att då ligger också den tredje medianen, då ligger Q på den medianen också. Var det lite jobbigt med det här sneda, konstiga koordinatsystemet? Ja, det kanske man är lite ovan vid. Säger du, jag vill ha mitt vanliga rätvinkliga koordinatsystem där en enhet till höger och en enhet upp. Ja, du kan prova på det och göra om det här på så sätt. Priset man då får betala är att om man nu ska vara ett bevis så får man ju införa några koordinater för de här punkterna. Att lägga hörnet A i origo, det är inga problem. Och lägga B på x-axeln, det är inga problem. Men då får jag införa var på x-axeln. Ja, då får jag kalla den punkt x-koordinaten för B. Och C, ja, den får jag då hamna, för om det ska vara allmän får den ligga lite var som helst. Och då får jag ju kalla de koordinaterna för C1 och C2. Så då har jag tre bokstäver där då som jag får räkna med. Det går det också. Du kan pröva. Så där fick vi då de räta linjens ekvation när vi nu har infört koordinater. Då vänder vi blad till sidan 3 och så går vi, frågar vi oss, ja, vi har ju hållit på mycket med cirklar också. Cirkelns ekvation, hur ser den ut? Ja, vad var nu en cirkel? En cirkel, det kravet vi har att punkterna x, y som ligger på cirkeln, de har alltså samma avstånd till en medelpunkt. Och det där avståndet kallar vi för radie r och medelpunkten kallar jag här x0, y0. Som jag sätter in, den ligger någonstans. Och hur ska jag då formulera detta matematiskt, detta krav? Jo, vi har ju Pythagoras sats. Du ser där den rätvinkliga triangeln man kan få upp där att ja, vi har helt enkelt en rätvinklig triangel. Och då får vi ju att x minus x0 i kvadrat plus y minus y0 i kvadrat är lika med r kvadrat. X minus x0 eller x0 minus x om du vill är ju avståndet då i x-led och y minus y0 i y-led. Och eftersom vi kvadrerar där så kvittar det ju om jag tar x minus x0 eller x0 minus x. Så där har vi alltså en ekvation för, har man det på den formen, kan man direkt avläsa medelpunkten och radien. Sen kommer en liten övning till dig då. Ange radie och medelpunkt för cirkeln x kvadrat plus 6x plus y kvadrat minus 4y ska vara lika med 12. Vilka punkter x, y uppfyller det kravet? Ja, det kommer bli en cirkel. Men vad är medelpunkten och vilken är radien? Då får du använda dig av det här med kvadratkomplettering. Skriva om de här sakerna med x som en kvadrat och y som en kvadrat. Svaret har jag skrivit. Det tittar du inte på, det får du titta sen. Det ligger längst ner på sida 3. Då går vi över till lite mer avancerade kurvor. De kallas för kägelsnitt, de här tre. De är tre klassiker. Och Jag tar det lite i kanske ohistorisk ordning här, för jag kommer avsluta med att förklara varför de heter kedjesnitt de här. Vi börjar med två av dem. En X2-kurva har du säkert ritat många gånger och det är en parabel. Och där är det heldragen kurva där i min figur längst ner på sidan 3. Du har också kanske ritat upp en sån här kurva som är x gånger y är lika med 2. Produkten av x och y-koordinat ska vara konstant. Så är x litet så måste y vara stort. Och om x är stort så är y litet. Och den finns ju både i, den kurvan har ju två grenar. Den har en i första kvadrant och en i tredje. För minus gånger minus är ju plus. Och nu ska vi se här. Var skär de här? Ja, den kallas hyperbel, det sa jag va? Den där streckade. Vad skär de två varandra de, i det här? Ja, vi ser att det finns en skärningspunkt där. Och då får jag ställa upp en, då ska y-värdena vara de samma. 2 genom x, det är på hyperbeln, ska vara lika med x kvadrat, det är på parabeln. Och här får vi då en ekvation som de gamla grekerna var mycket intresserade av. X kub ska vara lika med 2. Lösningen till den ekvationen kallar vi ju för kubikroten av 2 ur 2 och eller 2 upphöjt till en tredjedel. Och det har vi haft uppe innan. Där kommer vi in det här på kubens fördubbling. Och jag har läst på lite, jag vet inte om jag sa det förra fall, men det var ju som så att det var en stor pest i Grekland och man ville ha råd från gudarna vad man skulle göra för att få stopp på det här. Och då var det något orakel som väl antagligen då hade direktkontakt med högre makter som sa att det var ett kubiskt altare som man skulle fördubbla volymen på. Och då skulle nog pesten försvinna. Och då ville ju matematikerna gärna kunna då med passa och linjal hitta i sina figurer det här talet 2, kubikroten 2. Men det gick de ju, det pratade vi om sist, det gick de ju bet på. Men här hittar vi det ju i de här så säger, högre geometrin, om vi säger så, när vi kommer in på de här kägelsnitten. Så där kan vi förstå deras intresse för de här nya kurvorna. Ja, då går jag igenom här nu på nästa sida från sida 4 framåt. Kravet. Vad är det för krav på punkterna x och y för att det ska vara en ellips, en hyperbel eller en parabel? Ja, ellips är det tredje kägelsnittet. Då tittar vi högst på sidan 4. Ellipsen fås från kravet att summan av avstånden till de två så kallade brännpunkterna, eller fokalpunkter säger man också. Och de säger vi att de har koordinaterna c,0 och minus c,0. Så de ligger på x-axeln symmetriskt och har man nollan. Den summan ska vara konstant. Det är ellipsen det. Då får man ellips. Och här ser vi då en metod som du kan rita upp en ellips här. Ta ett snöre, nita fast det på två ställen. Sen spänner du, sätter du en penna i snöret där och spänner snöret och ritar runt. Då kommer du ju skära x-axeln i en punkt A. Sen borta vid minus A också. Du kommer skära y-axeln vid en punkt B. Och minus B också då förstås. Så det är väldigt påtagligt vad det är man ska göra. Man ska spänna ett snöre och dra runt det. Men vad blir den ekvationen här nu då? Vi hade ju för cirkel. Det hade vi ju innan och där kan du sätta in då, om du tog cirkeln och hade medelpunkt i Rigo och radien R, då blir det ju x kvadrat plus y kvadrat är lika med r kvadrat. Här har vi också medelpunkt i Rigo för den här ellipsen. Ja, då formulerar jag detta matematiskt under figuren där så skriver jag att den ena roten plus den andra roten, det är ju de två avstånden. Först till vänstra fokalpunkten och sen till högra fokalpunkten. Och den summan ska alltså vara konstant. Och borta vid A där på x-axeln, ja där är ju den summan 2A. Och uppe vid B så är den 2 gånger roten ur B kvadrat plus C kvadrat. Pythagoras sats där då. Ja. Och nu kommer en liten kämpig algebraisk grej som jag inte tar alla led här. Jag tar nu den vänstra likheten och kvadrerar den 2 gånger. Så jag får bort alla rötter. Och sen använder jag den högra likheten för att få bort C och sånt så att jag får bara ett uttryck med A och B. Och inrutat där är då ellipsens ekvation. X kvadrat genom A kvadrat plus Y kvadrat genom B kvadrat är lika med 1. Om det är på det sättet så ligger den alltså om medelpunkten är origo och den ligger så här, fokalpunkterna ligger som jag har lagt dem här på x-axeln så kommer det se ut så här. Och vi kan ju jämföra med cirkelns ekvation där vi tar x kvadrat plus y kvadrat är r kvadrat och så dividerar vi med r kvadrat så får vi ju samma nämnare här. För ellipsen så är det alltså två olika nämnare. A kvadrat och B kvadrat. Och excentricitet, alltså hur oval den där är, brukar man använda ta kvoten C genom A. Och det där är ett tal mellan 0 och 1. Och om det är 0 så är det en cirkel, va? Ja, man kan visa med analys att lösa integraler att a är pi gånger a gånger b. Ja, så där var ellipsen där. Summan avståndet till två punkter ska vara konstant. Och det här är ju inte vilken kurva som helst. Ni vet för Newton och Galilei och alla de här Kepler, det var ju stora grejen på 1600-talet och 1500-talet att förstå planeternas rörelse. Man hade fått kikare, bra kikare, man kunde studera planeterna och man hade bra data, samlade in data hur de rörde sig. Och man trodde ju väldigt mycket på att det var cirklar, allting var perfekt, att det var perfekt när det rörde sig cirklar, men det funkade inte. Man la på små cirklar på cirklar, så kallade vad heter de? Epicykler tror jag de kallades för. Och det blev lite trixigt. Men sen, och det var inte det absolut bästa synsättet på planeternas rörelse, det är att tänka sig att de är ellipser. Man rör sig längs ellipser där solen, den tyngsta massan nära oss, ligger i en brännpunkt. Så om. Det började med ett altare som skulle fördubblas, så kom de ju väl till plats när man försökte förstå de här ellipserna, när man försökte förstå planeternas bana. Ja, ellipsen hade kanske inte så mycket med det där altaret just, men det var ju med hyperbeln. Men det var altaret satte igång ett intresse för kejsarsnitt i alla fall. Okej, nu går vi vidare. Hyperbeln. Det får oss från kravet att skillnaden i avstånd till två brännpunkter ska vara konstant. Och kan man ställa upp på samma sätt, och då får man hyperbelns ekvation. X kvadrat genom A kvadrat minus Y kvadrat genom B kvadrat är lika med 1. Och då säger du att kanske du att ja, men så såg ju inte den ut där på sidan 3. Nej, men det var för att den är vriden 45 grader. Hade jag vridit mitt koordinatsystem också så hade jag fått det på den här formen. X kvadrat genom A kvadrat minus Y kvadrat genom B kvadrat är lika med 1. Vi ska snart se exempel på ja, du har ju redan sett exempel, men om de ligger så här så är det symmetriskt kring Y och X-axeln. Sidan 5. Parabeln som du har ritat många gånger. Den får oss från kravet att avståndet till en så kallad styrlinje ska vara lika med avståndet till en brännpunkt. Och den kallar jag för C där, och styrlinjen säger jag är X-koordinaten ska vara lika med minus C. Så det är den lodräta linjen där. Då förstår vi från den definitionen av parabeln att origo är med, för det har samma avstånd till C och styrlinjen. Och vi pratar alltså alltid om det kortaste, det vinkelräta avståndet till den här styrlinjen. Så punkten A, den då ska med, för den har samma AB är lika med AC. Och D ska med, för den har då ska det också ha den DI är lika med DC. Om vi nu kallar punkten D X, Y, så sätter jag ju då att DI är lika med X plus C. Det är avståndet till den där styrlinjen. Bara skillnaden i X-koordinater där. Och DC, ja, det är det Pythagoras igen, va? Som jag då får ta till brännpunkten där. Och så sätter jag de två lika. De avstånden ska vara lika. Och för att få bort roten så kvadrerar vi på vanligt sätt. Och efter lite räkningar får jag att x är y kvadrat genom 4c. Vi brukar ju kanske då rita y är lika med x kvadrat och sådana, men här har vi alltså är det x subfunktion av y istället, så den parabeln ligger på andra hållet så att säga. Och om vi väljer brännpunkten till en fjärdedel, lilla c är en fjärdedel, så får vi att x är lika med y kvadrat. Så det var de tre klassiska kurvorna de får med koordinater, hur ekvationerna för dem ser ut. Men nu hade ju inte de gamla grekerna några koordinater. De satt med och tidsstuderade kägelsnitt istället. Och vad är nu en kägel, en kägla för någonting? Jo, det är en dubbelkon. Med två koner som går tillsammans i en spets, möts med spetsar mot spetsar så att säga. Ja, du kan tänka det som ett timglas. Och utsträckningen är oändlig, och både uppåt och neråt. Men det har jag inte kunnat rita i min figur här. Och jag är lite dålig på att rita, så jag har bara tagit en genomskärning här. Så jag har inte fått med rymdkänslan här, utan jag har bara sett det från sidan. Jag tror du kan förstå. får rotera den där V-et runt vertikalaxeln så får du en ko. Och vad kan hända? Då ska man skära den när en dubbelkon skärs av ett plan. Och det där planet, det kan ju skära precis inte snett utan rakt så att säga. Det är den vänstra figuren. Då får vi ett tvärsnitt där som är en cirkel. Men vi kan skära snett där uppe och då får vi det som kallas ellips. Och sen kan du vinkla den där planet ännu mer så att det blir parallellt med en av de här lutningen på den här konen. Va? Det är det tredje fallet där, då får du en parabel. Och det här kan du faktiskt sitta och en kväll med din kontorslampa och studera de här kropparna. Du belyser väggen rakt. Du har en bra tratt på den där skärm på den där kontorslampan och lyser på väggen rakt fram. Ja, då får du cirkel och så kan du vrida lampan lite och så kanske du får du en ellips. Ljuskäglan blir en ellips och sen kanske du kan till och med till sist få parabeln. Hyperbel, ja, då lutar vi det här planet ännu mer och då skär det båda delarna av dubbelkonen, både där uppe och där nere. Och nu ska jag då försöka förklara med hjälp av de här kegelsnitten vad det här kravet, nu tar jag bara ellipsen. Kravet för ellipsen var att avståndet till två så kallade brännpunkter, summan av de avstånden, ska vara konstant. Och det visste redan de gamla grekerna med och de såg det i sina käglar här. Och då tar vi det för ellipsen och den där figuren i mitten där uppe har jag sen försökt göra någonting mycket, mycket större där nere. Och jag tar bara i stort sett bara överdelen av den där dubbelkonen då. Och du ser spetsen S. Och så ser du det streckade är alltså det där planet som skär och där kommer det då bli tvärsnittet blir en ellips. Och då var det en belgare på början av 1800-talet som kom på, han heter, tror jag uttalas Dandelin, och han kom på att ett bra sätt att förstå det är att lägga in sfärer inne i det här, eller klot då, inne i det här käglan. Och du kan tänka dig det som en liten glasskula i en strut. Och den där ellipsen kan du tänka dig som ett litet chokladflan eller något som ligger där inne. Och det går alltid då att hitta en liten glasskula där inne va, som tangerar på tre ställen. R, alltså konen, är vid R och T och har en tangeringspunkt, F1, som faktiskt kommer bli den ena fokalpunkten för ellipsen, så ska vi se på nästa sida. Och det som vi haft uppe redan i kapitel 2, det är ju det här att för två tangeringspunkter är just ST lika med RS och de avstånden är de samma. Och det kan vi tänka oss att vi gör två kongruenta, vi går två trianglar till centrum, O. Alltså gjorde vi där kapitel 2, där med vi ser två kongruenta rätvinkliga trianglar där. Och man kan ju tänka sig en liten kula så, och sen så blåser man upp den och blåser tills den då tangerar den här ellipsen. Sen kan man göra faktiskt också från utsidan med en stor kula från utsidan. Som man kan då tänka sig att man flyttar neråt tills den precis tangerar ellipsen i en punkt F2. Och den har ju också, då ligger centrum för den här stora kulan, den är ju högt upp i pappret här. Så det är en stor radie på den, och det vill säga att den tangerar då i U och V. Och då har vi ju också då att SU är lika med SV. Och här, den här belgaren, han kom på ett elegant sätt att förklara nu det här kravet på med att den här summan av de två avstånden ska vara konstant. Och där har jag tagit en bild från Wikipedias sida om Dandelinsfären. Och här har jag vänt glasstruten upp, eller här är glasstruten vänd upp och ner. Så S har blivit topp. Du ser den lilla kulan där som tangerar den ljusa ellipsen i punkt F1. Du ser den stora kulan som underifrån som tangerar i en punkt F2. P1 och P2 ligger på, ja, vi tar en punkt P på ellipsen. P1 och P2, de anses två punkter som ligger på sträckan SP, eller linjen genom S och P. P1 och P2. P1 på den lilla sfären och P2 på den stora sfären. Och om vi ändrar P så kan kommer ju de P1 och P2 röra sig kring de där ljusa cirklarna där. Och sen använder jag det där med tangeringsvillkoret igen. P1 är lika med PF1. Eftersom de där linjerna båda tangerar sfären. Och då kan du tänka dig det där två trianglar med centrum i origo igen. Som är kongruenta och rätvinkliga. Så förstår vi det. Och på samma sätt för den stora sfären så får vi att PF2 är lika med PP2. Men när jag flyttar punkten på ellipsen så kommer ju SP1 och SP2 vara konstanta. Det är ju, vi far ju runt på cirklar där. Och då är ju också P1, P2 konstant. För det är ju skillnaden mellan SP2 och SP1. Men P1, P2, den kan jag ju skriva som PP1 plus PP2. Och sen utnyttjar jag då det här som jag kommit fram till ovan här, att det är ju lika med PF1 plus PF2. Där satt den, va? Där fick vi fram att den där konstanten P1, P2, den ska vi skriva som avsumman av avstånden till de två fokalpunkterna. Så, och det här visste redan de här grekerna, men belgaren Dandelin, gjorde allting väldigt snyggt genom att peta in de där två glasskulorna mellan flanet av choklad. Snyggt, va? Så där har vi, tror jag, tagit ett helhetsgrepp på ellipsen i alla fall. Sen kan man göra lite snåriga resonemang för att förstå de där kraven, djupare förståelse för de där kraven för parabel och hyperbel. Utgående från kägelsnitten alltså. Ha, sista sidan, nummer 8. Där har jag visat det här, man kan göra de här i GeoGebra, de här tre kägelsnitten. Jag valde två fokalpunkter, A och B, klickade ut två punkter. Sen så tog jag klickade ut en tredje punkt som skulle ligga på ellipsen. Och så så väljer man det där ellipsverktyget, klickar på A och klickar på B och så det är de fokalpunkterna och sen den här tredje punkten. Då kommer den här ellipsen upp direkt. Och sen så valde jag en punkt D för hyperbel. Och så klickade jag på A och B. Jag tog samma fokalpunkter och klickade på D. Och då kom de här två hyperbelgrenarna upp. Och de sträcker sig ut mot oändligheten i fyra riktningar där, va? Så det är två grenar på en hyperbel. Och sen skulle jag vill jag rita en parabel också. Och då behövde jag ju en styrlinje. Och då tog jag en linje som kallas för B här i figuren. Som jag lät gå genom C där. Och sen tog jag B som fokalpunkt. Och då fick vi alltså kommer nu upp en parabel där. Fick jag alla tre kägelsnitten i en figur där. Ja, det var en orientering lite om analytisk geometri och speciellt de här tre klassiska kurvorna. Ellips, parabel och hyperbel. I resten av kursen ska vi titta på helt andra sorters geometri. Det blir projektiv geometri nästa gång. Hej då!